Ett veck i tiden
av
Madeleine L'Engle. Kapitel 1. Fru vadå? Det var en riktig ovädersnatt. Margaret Murray hade sitt sovrum uppe på vinden. Där satt hon nu på sängen, insvept i ett gammalt lapptäcke och såg på träden som svajade och böjde sig för de häftiga vindkasten. Bakom träden rusade molnen i rasande fart över himlen. Då och då bröt månen fram mellan molnen och kastade spöklika skuggor som jagade varandra över marken. Huset skalv. Margaret skalv där hon satt insvept i täcket. Hon brukade inte vara rädd för oväder. Det är inte bara vädret, tänkte hon. Det är vädret plus allting annat. Plus mig. Plus att Meg Murray jämt gör bort sig. Skolan. I skolan gick allting snett. Hon var sämst i klassen nu. Samma morgon hade en av hennes lärare sagt surt.
Vet du vad, Meg? Jag fattar inte hur en flicka med så framstående föräldrar som du anses ha kan sköta sig så uselt i skolan. Om du inte bättrar dig blir du tvungen att gå om klassen.
På lunchrasten försökte hon skoja och busa med de andra flickorna för att komma på bättre humör. Och då sa en av dem hånfullt. Vi går ju i alla fall inte i småskolan längre, Meg. Varför ska du jämt vara så där barnslig?
Och på vägen hem från skolan, när hon hade en massa böcker att bära på, sa en av pojkarna någonting om hennes efterblivna lillbrorsa.
Hon slängde böckerna vid vägkanten och flög på honom och slogs av alla krafter. Med den påföljden att hon kom hem med sönderriven blus och ett stort blåmärke under ena ögat. Sandy och Dennis, hennes tvillingbröder som var 10 år, var mycket ogillande. Om det ska vara nödvändigt att slåss så låt oss sköta det, förmanade de. Ett rötägg, det är vad jag är, tänkte hon bittert. Det kommer de att säga om mig härnäst. Inte mamma, men de, alla andra. Om ändå pappa.
Fortfarande kunde hon inte tänka på sin pappa utan att gråten ville komma.
Det var bara mamma som kunde prata naturligt om honom och säga, när pappa kommer hem. Varifrån skulle han komma? Och när?
Mamma kunde ju inte undgå att höra vad folk sa. Hon måste veta om deras inskränkta, elaka skvallrande.
Det måste väl göra ont i henne precis som i Meg. Men om det gjorde det så märktes det i alla fall inte. Hon såg alltid lika lugn och oberörd ut. Varför kan inte jag också se oberörd ut, tänkte Meg. Varför ska alltid allting synas så väl på mig?
Fönstret skallrade våldsamt för en häftig stormil och Meg drog täcket hårdare om sig. En liten ullig grå kattunge som låg på hennes kudde gäspade och visade sin skära tunga innan den rullade ihop sig igen och somnade om.
Alla sov. Alla utom Meg. Till och med Charles Wallace, den efterblivna lillbrorsan, som hade en kuslig förmåga att känna på sig när hon var vaken och ledsen och som ofta kom tassande upp för vindstrappan till henne. Till och med Charles Wallace sov. Hur kunde de sova? Hela dagen hade det varit stormvarningar på radio. Hur kunde de låta henne ligga här uppe på vinden i en vinglig järnsäng när de visste att taket kunde blåsa av huset så att hon kastades ut i den mörka stormnatten och ingen visste var hon kunde hamna? Hon darrade värre och värre. Du ville ju själv ha sovrummet på vinden, sa hon argsint till sig själv. Mamma lät dig få det därför att du är äldst. Det är ett privilegium, inte ett straff.
Inte när det är oväder. Då är det inget privilegium, sa hon högt. Hon slängde av sig täcket och reste sig. Kattungen sträckte vällustigt på sig och tittade på henne med stora oskuldsfulla ögon.
Sov du, sa Meg. Var glad att du är en kattunge och inte ett monster som jag.
Hon tittade sig i spegeln och grimaserade så att alla hennes tänder och tandställningen syntes.
Automatiskt gav hon glasögonen en puff och körde fingrarna genom sitt råttfärgade hår så att det stod åt alla håll. Sen suckade hon så att det nästan lät som stormen.
De breda golvplankorna kändes kalla under fötterna.
Vinden blåste in genom springorna.